Hej och välkomna till avsnitt 214 av podcasten En präst och en mammut med mig, Andreas, och med dig,
Kjell. Jag kan inte komma på något roligare att säga än så, helt enkelt.
Vi tar det för vad det är idag, Andreas och Kjell.
Just det,
Andreas. Två tråkiga gubbar. Det är inte mer så idag. Det är något sånt.
Nej, just det.
Mellanavsnitt.
Jag känner mig väldigt långt ifrån skön snubbe just nu, kan man säga.
Som någon påstod
att vi kallade oss, vilket vi aldrig har gjort.
Nej, med två.
Men det biter i det där. Den sitter i en sån tagg i själen. Ja. Eftersom jag tjatar om det hela tiden.
Tycker du fortfarande, du lyssnare som säkert inte har lyssnat med just det avsnittet, att det är, att vi utger oss för våra två sköna snubbar? Kan du höra av dig igen?
Eller låta bli. Ja,
men låta bli. Hörru du, Kjell, hur har du haft det sen vi såg sist?
Jag har haft det bra. Ja. Tänker jag väl. Jag hade en mässa igår.
Ja.
Det vill säga söndagen. Vi spelar in på måndagen.
Yes. Har mässrummet satt sig?
Mushroom.
Det har... det är så det känns, som att du går in i en svamp. När du...
svamp. Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp.
Svampen.
Ja, både ja och nej.
Ja.
För er nytillkomna eventuella lyssnare, eller
som vi vet att det är,
är det alltså så att den kyrka där jag tjänstgör, den håller på att renoveras, och det kommer att hålla på i ungefär 1,5 år. Under tiden så har vi byggt upp en tillfällig gudstjänstlokal i församlingshemmet, så att vi firar vår söndagliga mässa i församlingshemmet. Och jag har sagt att det är svårt att man hittar fram till den här rätta heliga känslan där, när det är en blandning av café och kyrka. Men det finns verkligen både plus och minus där. Det är så. Man kommer närmare församlingen i den kyrka som jag tjänstgör i, kyrkan så att säga. Där är det normalt typ 20 meter från prästen till den första bänk. Eller så här. Kanske inte 20, men väldigt långt. Och det är bara första bänken som ser egentligen. Man hör bra, men man ser inte så bra. I det här liksom församlingshemmet, där ser man, jag har ögonkontakt med alla.
Typ.
Och de ser mig väldigt nära, närmare än de vill kanske.
Ja.
Så. Och det är en bra sak. Så. Men det finns ju mycket i en 1100-talskyrka som inte finns i en 90-tals kafébyggnad, så att säga.
Nej, man får mycket gratis.
Man får mycket gratis när man är i kyrkan.
Ja. Och symbolerna och allting. Ja.
Precis. Och vi känner oss nog fram lite till mans fortfarande i den här nya situationen och känner hur det är. Och sen dessutom är det så att vi har alla rutiner har inte heller satt sig, utan vi gör lite olika, och därför så det är också en grej av tryggheten när man kommer in i kyrkan, att man vet, där står den saken och där står den här. Här är lite, vänta, hur var det vi gjorde det här nu då? Så. Ska vi ha någon psalmtavla idag eller inte? Alltså lite sådär. Så att, den har,
stort och smått.
Det är stort och smått. Ja. Så att, men jag kan känna en utveckling. Jag kan tycka att det känns lite, jag har kommit lite mer till rätta, men ändå, ja. Mm. Det är
och hur var det här i söndags då?
Då hade jag en predikan om myror. En myrstack. Som jag berättade om. Det handlade om att vi skulle, som vi tog upp förra veckan i podden, ju i vår andakt, så handlar det om att vi ska vara varandras tjänare. Vi har kommit för att tjäna, inte för att bestämma.
Ja.
Inte för att vi ska tjäna, inte bli tjänade. Så bara. Och den här, jag berättade om en myrdrottning som blev vald till myrdrottning för att hon hade varit en så trevlig och ödmjuk myra som hade varit modig och gjort rätt saker i rätt sammanhang och sådär, rätt situation och så. Men när hon kom och blev myrdrottning så förändrades hon och började styra och ställa som hon själv ville och tala om, så här ska vi göra, så här, nej, jag ska ha dubbelt så mycket mat som ni och vad det nu var för något.
Och makten stegade till huvudet.
Ja, precis. Mm. Och då var det så att då ställde de henne inför riksrätt. Mm. Ja, och till skillnad från vissa andra som ställs inför riksrätt så ångrade hon sig i det här. Och sa att jag har ju verkligen varit värdelös. Det är ju meningen. Och sen så citerar hon bibeltexten och säger att jag har kommit inte för att tjänas utan för att tjäna. Ja, ungefär så. Och ja, det är inte alltid så, i och med att jag befinner mig i ett hyfsat nytt sammanhang för min del, jag menar inte kyrkan då, utan i det arbetslag där jag, och de församlingsbor som jag predikar för nu, de är inte riktigt vana vid mina predikningar ju. Så att det är inte självklart att de tycker att det är kul att höra en predikan om myror på söndagen. Men jag tror att det gick hem ganska
bra. Men det var en personlig upplevd erfarenhet här med myrdrottningen, när du själv var Myra då?
När jag själv var Myra, ja, ja just det. Ja, det, det. När jag själv var Myra så var det på det här viset, ja, faktiskt.
Ja, men det där är ju intressant, inte det jag sa utan det du sa innan. För att du har ju lite annan predikostil. Det kan vara mycket såna historier och sånt där. Som det kanske, det är inte, jag har ju haft en så lång invändningsperiod och tycker det är fantastiskt. Men det är klart att det kan vara upplevas...
Om man är van att få en textutläggande predikan när man talar om vad det står på grekiska och lite sånt. Ja. Jag vet inte om de är vana att få
men om de är det.
Då är det ju en annan sak att plötsligt få höra en saga om en myra.
Ja.
Så att jag menar ju att... Jag gör ju på det här viset för att jag tycker att det är ett bra sätt att få förklara budskapet liksom i texten. Så att det är ju inte så att... Man skulle kunna säga att det där gör det för att slippa liksom engagera i texten. Det är precis tvärtom. Att när jag inte riktigt kan komma på vad jag ska säga, det är då jag inte skriver berättelser. Ja, alltså, skriver berättelser, då vet jag precis vad jag vill säga.
Då vet jag att du har lagt ner mycket mer tid också.
Ja, men så är det ju.
För att,
har man de här andra resonerande predikningarna som mera...
Ja, det säger jag inte att det är enkelt.
Men det är så att det här är... Det är svårare för mig att skriva de här berättelserna än en vanlig liksom, resonerande predikan. Så att, men nej, jag tror att det gick bra. Jag tror att
när kom myran till dig, så att säga? Alltså, hur kom du på att tänka på att du skulle göra så här då?
Kom det sig tjänare... Just det, att jag tjänar och blir tjänad, det kom väl fram till att jag blev någon sorts kung. Så att jag hade skrivit, första raderna var att det var en myra att man blev vald till kung.
Ja.
Men sen kom jag på att vänta nu, det är inte så det funkar med myrstackar. Och så var jag tvungen att gå in på Wikipedia och kolla lite grann om myror. Så att det var ju också, det här på riktigt, sånt gör man ju inte om jag bara ska ha en vanlig predikan. Men när jag skriver berättelser, då måste jag ta reda. Jag vet att jag har pluggat på lite om näktergalar vid något tillfälle. Just det. Myror nu och lite så här. Så att jag står och säger att det jag säger ska åtminstone ha någon sorts biologisk grund också. Inte bara teologisk.
Liksom. Just det. Ja, det låter bra det.
Så att, sen är det inte så ofta som myror ställer varandra inför riksrätt och så. Nej. Men det fick jag lämna åt för fantasin sådär.
Med risk att jag har frågat den här frågan tidigare när vi pratade om den här gudstjänstlokalen. För det finns ju så att... det finns ju hos er där ett kapell.
Ja, just det.
Ja, som inte är så stort, men det är vackert. Och
det tyckte kanske det är det många som tycker.
Jag tycker att jag har sett det där sjunga några gånger. Det är en härlig akustik när man sjunger. Men jag har förstått att det är svårt att tala där inne.
Man använder ju inte någon
hjälpmedel utan man får den där magstödet.
Ja, just det. Ja,
men för att det är väl så att... De begravningsgudstjänster som äger rum uppe i distriktet, de är ju där.
I det lilla kapellet.
Det har man inte fått reda ut. Det har ni inte några i församlingssalen.
Nej. Det har vi inte. Vi har talat om det, men det är mera praktiska orsaker som vi inte gör det.
Däremot så dop skulle ju fungera.
Ja, och det där är något som vi faktiskt just nu håller på att diskutera. Ja. För att vi har haft erbjudit dop i just det här kapellet.
Ja.
Och det har väl... framkommit lite att man nog hellre skulle vilja vara inne i själva församlingssalen istället. Så att,
det kan jag förstå när det gäller dop och begravning passar sig mycket bättre att vara i det här kapellet.
Det, så här, om man, utan att säga något i övrigt så är det är väldigt tydligt begravningskapell. Det här kapellet som,
precis. Men ni var aldrig inne på att ha gudstjänsten där?
Inte så länge jag var inblandad i alla fall, nej.
Själv så är jag inne i en period där jag sover dåligt. Och Man är ju verkligen en simpel människa. Nej, särskilt. Får man inte sova och inte äta, man blir dum alltså.
Hur
utvecklad vi än är nu. Alltså kanske inte just du och jag per se, men som art. Du är en klok man. Men får man inte sova, man blir dum. Alltså man blir dum i huvudet. Och jag har ju liksom... kanske inte blivit välsignad med så mycket i det här livet. Jo, det har jag väl, så ska jag säga. Men herren har däremot välsignat mig med tidigare. Så fort han lägger huvudet på kudden så somnar jag. Det är min standard så.
Ja,
nu sover jag. Pang, så. Men nu har jag haft en kanske, jag vet inte, det är diffust. Men säg en månad eller så. Där jag sover dåligt. Så i natten till i förrgår så somnade jag så här, 5:15 på morgonen.
Mm-hmm.
Så låg och vältrade mig i ångest. Och det är inte roligt alltså.
Nej.
De där timmarna Ja.
Det är döden.
Liksom. Ja,
det,
ja, ja. För jag har sagt, och hade någon erbjudit döden? Just, alltså,
ja, ja, nej, jag förstår.
Ja, då hade man så här, ja, just nu. Exakt nu, bara för att få sova så.
Ja.
Och så tänkte jag, så var jag lite, och då, lite orolig inför natten som var nu då.
Mm.
Och tänkte, ja men nu ska jag inte låta ångesten ta över nu. Så jag låg och tänkte på kyrkans kollektivavtal. Så tänkte ja, jag, för det är något jag kan. Och så låg jag och läste så här, rabblade lite så här, paragrafer eller stycken ur det där. Men då slutade med att jag kom på en presentation hur man ska presentera kollektivavtalet på ett roligt sätt. Så då, ja, det vart ju.
Det blev ingen sömn då heller.
Nej, så jag tror jag kollade på klockan 4:15 sista gången i morse.
Jaha,
så det vart inte.
Det är då när jag då har gått upp.
Ja, ja, och då, ja, jag brukar inte gå upp då, men jag vill inte somna då. Det är värdelöst alltså. Ja.
Nej, det, nej, som sagt.
För annars har det varit i livet, som för alla, man ska ha en viktig dag därefter. Ja, det är inte ditt fall kanske att du är orolig att du ska gå upp tidigt, för det gör ju du alltid. Men det kan vara för mig. Ja, men jag ska upp och göra det här, flyga någonting tidigt. Måste vakna. Ja, men då kan jag ibland somna. Eller man ska göra något viktigt, det där klassiska.
Ja,
eller som jag inte vet om det faktiskt är så, men att man har druckit för mycket kaffe eller någonting. Jag vet inte om det faktiskt stämmer. Men det kan vara väldigt, väldigt, väldigt undantag. Men nu är det blivit lite standard. Man blir knäpp
alltså. Ja, man blir knäpp, absolut. Jag kommer ihåg att jag sa det när tjejerna var små, våra barn var små.
Ja.
Att just natten, liksom, för att de sov för det mesta.
Ja.
Men vissa gånger så höll de ju oss.
Såklart, för det var barn.
Och då sa jag just det att alltså, ni kan göra vad som helst på dagtid. Ja. Vad som, men bara jag får sova på natten.
Ja.
För det är just det att alltså, som sagt, man blir dum. Man blir dum och det är ångest. Och det är så här, ja, men jag borde sova nu. Och jag är vaken. Så, här. Så att just nätterna, de är ju känsliga alltså. Det är verkligen så. Men då, man behöver, man kan...
och man blir så irrationell. För jag kan, jag kommer inte gå in på vad jag har för ångesttankar här. Men man ligger,
det blir den andra podden.
Spin-off-podden. Ja, precis, för Patreon, den som betalar mycket för att lyssna på det.
Vi berättar om våra ångest.
Precis, men man ligger och vältrar vid någon form av självhat. Sen vaknar man på morgonen och när man har fått lite frukost och sådär, det känns så att, varför gör jag sådär på natten? För de tankarna finns ju inte, har jag inte på dagen.
Nej,
liksom.
Nej.
Men det är väl också för att man blockerar med arbete och annat. Alltså ja, så är det. Ja, det är på natten du får tid att
ja, så är det ju. När vilan ska komma, då är det mörkret som kommer ibland. Det är verkligen så.
Ja.
Och jag ska säga det, att jag precis känner igen det just att huvud på kudden, boom.
Ja.
Och det är, så är det alltid.
Ja.
För min del, typ. Om jag får ligga en kvart för att få sova, då har jag legat länge.
Ja, liksom. Ja.
Men några gånger har det ju varit precis så att jag somnar inte. Jag somnar på morgonen.
Ja.
Och det är ju som sagt, jag kommer ihåg de här gångerna fortfarande. Ja. Just för att det är sån ångest att bara ligga och vända. Och så, just man vet att jag måste sova. Nej, nu är klockan 3 och jag har inte somnat. Vad är det här? Och de gångerna som det har varit... Så då har det nog varit något tydligt att jag har varit orolig för någonting och därför inte kunde komma till ro. För annars är det ju så, jag vaknar ju tidigt, men och jag har klockan på ringning väldigt tidigt när jag ska upp och jobba. Inga problem så. Men sen på helgerna när jag får sova, då vaknar jag ju, det är sällan jag vaknar senare än 5. Så först. Sen,
men du ställer ingen klocka på helgen?
Nej, då har jag ingen klocka, utan då vaknar jag kanske 5. Eller ännu tidigare kanske 4. Och då passar jag på, ja men jag kollar min telefon och så ligger jag en timme kanske och gör det. Och då i regel så kan jag somna om då. Men
just det.
Sen händer det ju att också, det är så här med den idioten till hjärnan man har liksom, att nu behöver jag sova. Vänta, säger hjärnan.
Mm.
Vänta.
Nu ska vi göra,
nu ska vi göra det här. Nu ska vi fundera över hur kommer det att gå när dina barn flyttar hemifrån. Ska vi tänka på det nu, säger hjärnan. Nu är klockan 5 på morgon. Ska vi tänka på det? Nej, tack, säger jag.
Nej.
Jo, det ska vi göra, säger hjärnan. Det är jag som bestämmer. Alltså det är vansinne.
Ja.
Då kan man bara... spränga sig.
Men du, två saker där. Du har ju haft en fru sen Jesu tid. Nej, det är inte så länge
efter.
Men länge så. Är hon lagd på samma sätt det här med att vakna så här tidigt?
Nej, det är hon inte. Men vi så här, båda två har vi blivit lite tröttare på morgnarna med åren. Så funkar det liksom. Men tidigare när jag var riktigt pigg när jag vaknade vid 4, eller före fyra. Då, det var inga problem att väcka henne då, om vi skulle åka iväg någonstans.
Nej, just det.
Då var hon pigg när man väckte henne. Liksom. Nu är det svårare än så. Så att,
men hon
har inga problem med att gå upp tidigt, så kan man säga.
Okay. Men jag tänker, när din klocka då varje morgon ringer klockan fem. Men
du vaknar inte hon.
Nej, för hon har ju vant sig vid det såklart.
Hon sover igenom detta.
Ja.
Idag så, eller i morse så hade jag, man sitter och ligger och kollar telefonen. Mm. Och så är det ibland så här film som kommer upp på telefonen. Mm. Och i regel är det ju inte ljud på den. För att man måste trycka på den så kommer ljudet. I morse skulle jag scrolla. Och så råkade jag scrolla för hårt med den här. Och då var det just den här filmen som alla har sett om när de går in på typ Biltema och trycker ner en massa gummiankor. Så att det låter...
Hon älskade det.
Ja. Och så lät det då.
Ja.
Och då tänkte jag, nu vaknar hon.
Ja.
Nej.
Det hon
sov igen.
Ja, hon har lärt sig.
Ja. För ibland så kan hon flyga och säga, vad är det? Vad är det nu då? Råkar göra en sån här grej. Ja. Men av klockan vaknar hon inte.
Just det, just det. Men du, för att avsluta det här sömnpartiet, har det varit så här jämnt?
Gnälliga gamla gubbar.
Men det är vidrigt. Alltså man blir dum i huvudet. Och när man själv har tankarna. Usch, men...
Vad sa du?
Har du vaknat så här i tonåren också?
Så här tidigt?
Ja,
ja det har jag gjort.
Jag hade ingen period där jag låg och drog.
Nej, det har aldrig funnits. Nej. Och det var lika som med min äldsta dotter. Hon går ju upp tidigt.
Ja.
Fortfarande inte så tidigt som jag, men hon går upp tidigt. Inga problem direkt med det. Medan den yngsta dottern kan ju sova till två på dagen. Liksom.
Ja, den äldsta har ju varit på en hel del läge med att veta att hon har inga problem att dansa upp på morgonen.
Inga problem med det. Och jag är dessutom ganska glad.
Ja, verkligen.
Så här så att, men så är det alltså inte med den yngre av dem. Men nej, jag är inte under när jag var liten kom jag ihåg att min bror och jag var ute vid 6 på morgonen och lekte. Så, här, så att det var alltid... Och han,
men barnen som grannarna älskade som började
just
var stepp.
Ja, just det.
06-12.
Ja, 06-12. Jaha, nu är de här igen. Ja. Nu ska de vräkas.
Ja,
nej, så var det inte riktigt. Men nej, så att jag har aldrig haft någon sån period där jag har sovit länge på morgnarna.
Nej.
Och däremot så har jag ju, alltså tidigare så kunde jag, när jag var yngre så kunde jag ju lägga mig väldigt sent och ändå gå upp väldigt tidigt. Nu har jag ju, det gör jag ju ibland nu också, men jag känner ju av det på ett helt annat sätt. Jag kan ju sitta och nicka till på bussen ibland eller på tåget liksom. Och jag känner att det här är nu är jag alldeles för trött. Men ja, det är någon balansgång där, hur mycket fritid, alltså hur mycket tid vill jag ägna åt sömn?
Just
för att det är så, man har inte så många timmar på dygnet liksom. Och ja, jag kanske skulle kunna sova åtminstone en timme till på morgon. Men då får jag också stressa när jag ska iväg till jobbet. Och det har jag ingen större.
Men för att vara lite mer gubbe. Jag har en allvarlig sak sen också. Brukar du ta en gubbtuta på eftermiddagen? Det var ett ord jag fick lära mig om.
Gubbtuta? Det är alltså en
tupplur.
Tupplur, ja, det händer rätt så ofta.
Det är skönt ju.
Ja, just absolut. Är jag hemma så gör jag det nästan... alltid.
Ja.
Speciellt om jag är ensam hemma. För då brukar jag ta en halvtimme på eftermiddagen. Och vila. Och sova alltså.
Precis, för det har jag ju...
man är inte på höjden av sin liksom, självuppskattning när man ligger och vaknar till 5 minuter senare och dräggligt rinner efter munnen.
Nej,
blöt kudde
och så... Nej, det var inte sitt fagraste jag då.
Nej,
men för jag har också haft i den här välsignelsen att kunna lägga huvudet på kudden också en superkraft att, nu vågar jag inte det, men att jag sover bara en kvart. Alltså jag kan komma hem från jobbet och, alltså, så jag behöver inte ställa en klocka utan jag sover en kvart. Pang!
Ja.
Och sen är det bra liksom. Men nu vågar jag inte, för att om jag sover för länge och så kan jag inte sova.
Det
blir en spiral där. Men du känner nog allvarligt i detta.
Välkomna till den kyrkliga podden.
Ja, men det här är många som, både kristna och icke, som lider av.
Så kan vi alltid säga. Vad vi än pratar om så är det alltid någon kristen som känner igen sig.
Men du, man förstår, för det var lite allvarligt samtidigt i slutet. Man förstår ju att många, du nämnde ju det här, att många småbarns föräldrar går isär. Alltså där sömnen är en del av många andra. Att man inte har tid för varandra. Och att det bara blir ett pusslande av allting. Men, ja, men just den här sömndelen, alltså, den är...
Den är så mycket viktigare än man egentligen tänker sig. Liksom. Ja, jag får inte sova, men det är...
Nej, men det är ju, alltså, både mat och sömn, det är ju bara någonting som vi... Det tar vi för vana, såklart. Ja, och det är väl rätt. Ja, alltså, så, för det är så att liv ska vara, tack och lov. Men ja, vi lämnar det. Men det är i alla fall vidrigt. Och jag hoppas vid Herren att jag får sova snart. För det här. Så här kan vi inte ha det. Hörru du, Kjell, ja, vi ska också, innan vi går in på vad vi tänkte prata om idag, så ska vi har ju faktiskt sett några stycken som hört av sig från med reaktioner från förra veckans avsnitt, när vi pratade om direktare och ensambegravningar och sådär. Men vi kommer fortsätta med detta nästa avsnitt.
Ja, för då kommer en gäst.
Då kommer en gäst som kanske tyckte att vi killgissa lite mycket och satt med kunskap, men på ett väldigt kärleksfullt sätt uttryckte detta. Så den personen kom, men vi låter det vara en liten cliffhanger, så får man vänta till nästa vecka vem denna är.
Vi kan säga att det inte är en helt obekant person.
Nej, personen är...
För poddlyssnarna alltså.
Lite bekant, ja. Så det ser vi framåt. Så vi lämnar det och så har vi fått ett lite andra reaktioner. Men vi tar allting i nästa avsnitt, så har vi sagt det. Men tack att ni hör av er, det är roligt. Det är
väldigt, väldigt kul.
Här måste vi ta det, det var därför jag ville ta upp det här. Sitter ni nu och trycker på några så här sköna eller galna husmorstips hur man somnar? Nu är jag beredd att göra vad som helst. Tänka så här... Ja, men dansa 7 varv mot sols för månens dragningskraft så somnar du. Ja, då gör jag det. Men, eller drick...
Om du gör det, kan du lägga upp det på Instagram då?
Det lovar jag, det lovar jag. Drick varm mjölk med bikarbonat i så somnar du. Eller någonting. Säg till mig nu vad jag ska göra. Jag är beredd att göra vad som helst, för nu börjar jag bli galen. Så skicka på era husmorstips när det gäller sömn. Då kan ni gå in på Facebook, en präst och en mammut, eller skriva till oss på Instagram. Maila går bra också. Det gör många nu också. Så det funkar. Okej, nu lämnar vi detta. Förra veckan så var det så att Sveriges kristna råd har gjort en enkät om att många unga kristna upplever sig kränkta.
Ja.
Och jag var faktiskt med på ett mikrohörn. För det var så här att i mitten på förra veckan så skulle ärkebiskopen medverka i TV4s morgonprogram.
Just det.
Och prata om detta. Och då har en koppling. Så hörde en av sig till mig: har du någon ungdom i åldern 16-25 eller vad den här enkäten var för, som skulle kunna tänka sig? Och jag hörde den här personen ringde, eller jag läste in förföljd. Alltså har du någon så, alltså jag tänkte någon som har blivit förföljd sin tro. Och tänkte, nej men det har vi ju inte så mycket. Nej. Men sen, nej men jag menar kränkt, alltså så här, av en lärare eller av en förälder eller någonting. Så jag tänkte, ja då har vi väl hur många som helst, det är vi väl alla. Alltså så. Och sen var det så att våran ungdomspedagog härifrån, Jocke Wibom, som också medverkar i podden, han var med där på TV4 morgon och fick prata med tillsammans med ärkebiskopen om detta. Och sen i och med det så delades ju rätt mycket, framförallt såklart i kyrkliga kanaler, men även Svenska Dagbladet skrev om det och sådär. Börjar du? Vad tänker du?
Ja, det står ju så, varannan kristen ungdom upplever sig kränkt för sin tro. Jag plockar nu och läser från kyrkans tidning, för jag har inte läst själva undersökningen. Det har du varit in och nosat på.
Ja, jag hittade den nyss, så att vi är väldigt, väldigt försiktiga med, men jag ska ta någonting från den.
Jag utgår bara från de här artiklarna om undersökningen som jag har läst. Ja. Karin Wiborn, som är...
Generalsekreterare,
så heter det, för Sveriges kristna råd. Hon säger: för flera år sedan började man tala om kristofobi mot bakgrund av begrepp som islamofobi och antisemitism. Det slog mig att jag själv upplevde när jag var ung, särskilt som frireligiös, sågs man som avvikande och ibland lite underlig. Vi vill veta hur det ser ut nu. Grejen är den att det som är riktigt jobbigt här är att det är många av de här ungdomarna som har blivit utsatta av sig från sina lärare. Det är ju inte bara, det är inte så att bara ungdomar, andra ungdomar har kränkt dem. Nej. Ja, men nu använder det ordet kränkt för enkelhetens skull. Utan också,
det är också
lärare.
Det är lite problematiskt. Och vet du det? För den heter också, lite... nu har jag den här rapporten framför mig, unga troende i samhället. Mm. Så varannan kristen ungdom upplever sig kränkt för sin tro.
Mm.
Och, men vi använder det ordet i den här, jag har faktiskt inte ett Wikipedia.
Ordet kränkt, det kan vi säga, ja. Det har ju blivit väldigt devalverat, ja, i debatten. Ja. För det, man kan vara kränkt för vad som helst. Man kan, ja, vara kränkt för att inte IKEA serverar den maten man skulle vilja ha.
Så absolut, och det här, är mer kränkt än, ja, än vad IKEA serverar för mat. Men det framgår också, innan du fortsätter, i den här rapporten att frågan är, när det är så här frisvarstext, så tycker du att det här ordet kränkt lite problematiskt. Alltså, för att vad lägger man i det? Men ja, vi kan, precis. Vi använder det så. Nu, för det är det det står.
Det är så det står här. Och då har de ju en sån här cirkeldiagram, mm, som de har lagt in här. Och har du på grund av din tro blivit utsatt för kränkningar? Vet inte, 12%. Jag vet inte riktigt hur man svarar, hur man inte vet att man har blivit det. Om man har glömt eller hur det nu kan vara. Men ja, säger 49%. Nej, 39%. Så att det är avsevärt fler som har blivit utsatt för kränkningar,
ja,
än de som inte har blivit det. Enligt den här undersökningen då.
Ja, och det är ju 393 personer som har svarat. Mm. Ska jag säga. Och vad är det för typ av kristna då? Kan vi bara ta lite snabbt?
Ja, ja, det är intressant.
Ja, och då är från vilken kyrka är du med i? Och 60% av det här 393 svarande är med i, har kryssat i frikyrklig. Mm. Och där står det exempelvis Pingstkyrkan, Evangeliska frikyrkan och så vidare. Och 22% luthersk, Svenska kyrkan, EFS, mm, och så vidare. Sen det de tyckte var lite synd då, det är inte så mycket katoliker och ortodoxa. Framförallt inte katolskt svarande. Var bara ett,
ja, det är inte så många som har svarat.
Nej, viktigt.
De tyckte inte att det var synd att de inte var kränkta.
Nej,
utan
bra källa att du förtydligar i min trött dimma här. Nej, men att det, av de ungdomar som är katoliker, så det var, de fick tag då i väldigt få som kunde just ställa det upp, så kan man väl säga.
Just det. Det är intressant ju det här med att det var, hur mycket, många sa det var så kallat frikyrkliga?
60,
ja.
Mm.
Och Luthers, alltså Svenska kyrkan, bland annat 22%. Mm. Och det är en väldig skillnad. Och det där är ju någonting, jag vet inte om det är något som sitter kvar också sen förr. För det var ju lite så att, ja, frikyrkan, liksom, ja, där är det halleluja. Och så, men Svenska kyrkan, där är det lite lugnare.
Ja.
Det kan väl vi själva liksom också hänga med i den där jargongen ibland.
Absolut, liksom, absolut. Så är det ju. Och jargongen finns ju på alla håll. Alltså det,
ja, självklart. Ja, men naturligtvis.
Ja, du jobbar i Svenska kyrkan.
Ja, men
tror ni ens?
Tror ni,
ja, men sådär. Bla, bla, bla. Men det är ju fördomar, och det är ju vad det är. Men jag vet ju om jag går till...
För det är lite farligare, tror jag. Alltså när man umgås, man är ute i samhället, så är det lite farligare om man är pingstvän än om man är svenskkyrklig, ja, så att säga.
För att jag var ute i ett sammanhang här i förra veckan med gamla vänner som vet att jag jobbar i kyrkan och... Sådär. Men där blir det ju mycket, när jag pratar om mitt jobb, så blir fokuset på, för det kanske är bekvämast för mig också så. Mm. Men när jag pratar att så mycket gott vi gör, alltså väldigt diakonalt fokuserat,
ja,
som en stöttepelare i samhället för de utsatta. Och så, och att hade jag varit, ingen aning, pastor i Livets ord, så kanske jag tyckte det var svårare att prata om det.
Tror du att du hade haft kontakt med dem då?
Det kan jag inte svara på. Det hoppas jag, eftersom det är mina barn och vänner. Men så där får vi nog fråga en pingstpastor eller någonting någon gång.
Har du kontakt med dina barn och vänner eller inte?
Nej, nu ska inte vi sitta och lera. Men visst finns det någonting där. Att jag tror att... Det är lättare kanske, för att man har den bilden mycket mer av Svenska kyrkan, att det är lite mellanmjölk trosmässigt.
Ja,
alltså,
ja,
nu är det ju mina ord som har,
ja,
det.
Men jag tror det att det är... Det är inte taget i luften.
Nej, det är inte taget i luften. Och att det är lättare då att säga, men jag är konfaledare för jag vill hjälpa yngre ungdomar att få en bra tillvaro och lära sig mer om sig själv och existentiella frågor liksom. Så visst kan det ligga någonting där.
Har du själv upplevt någon gång att du har känt
dig kränkt
av alltså, kristen?
Ja, kränkt är väl... Jo, okej, okay, om vi använder den här bemärkelsen.
I den här bemärkelsen, ja.
Jag har tyckt att det var... Det var pinsamt att säga liksom att jag nu pratar när jag var en alltså ung
ja, just
liksom.
Det, just det.
Jag har ju ändå jobbat för Svenska kyrkan sen jag var 23 eller någonting så. Men när jag var i tonåren så tyckte jag att det var jobbigt att prata om det liksom. Och att jag sa nog också sådär att nej men man får göra, det är roligt att åka på läger, man får göra bra grejer för de yngre typ. Och fokusera det där liksom.
Just det.
Men sen det har vi ju pratat om här och det vet nog många som har en tro som när man har varit, när man var yngre och var ute och partaja liksom. Så fort så kunde det vara lite sådär grupppsykosiskt. Det tog jag inte tagit många gånger. Men sådär lite. Ja men med kyrkan. Så här, evolutionen då och sådär. Runt vetenskap. Bla bla bla. Men sen kanske fått i sig någon lite mer stänkare. Så kommer de en och en. Och så här. Men du. Jag har alltid varit den personen upplever jag. Som många kommer och vill prata med.
Ja.
Bland så här. Du lyssnar ju så bra. Du har ju så bra svar. Sådär. Och du är ju i kyrkan. Hur ska jag tänka kring det här? Så att det finns ju också när det inte varit gruppnivå utan individnivå så är det väldigt många. Och det har jag många kristna vänner som också kan vittna om. Att man blir gärna den som någon kommer att prata med. Och det är ju för att vi har ägnat så mycket tid åt att reflektera kring livets stora och små frågor på ett helt annat sätt. Och vi har forum för det och våra ledare känner sig mycket mer bekväma att prata om det än gemene ungdom. Så är det ju. Så att svaret är väl långt svar. Svaret är ju det har jag. Men jag har inga så här konkreta liksom.
Nej.
Jag har ju en gång, för att vända på steken, för det här är ju preskriberat, så nu kan vi slänga oss med. Jag hade ju då en lärare på gymnasiet i geografi.
Ja.
Ja, som jag hade kanske inte gjort alla prov och sådär. Ja. Så att vi skulle göra ett muntligt över hela geografikursen. Och så satt vi och så visste jag att den här personen var med en frikyrka. Och tänkte jag ska spela på den strängen så att säga. Så jag såhär, men varför har du inte gjort det? Nej, men det var ju inte sant riktigt. Men jag har varit så mycket i kyrkan. Jag engagerade mig väldigt mycket där. Öppnade jag med liksom. Och sen hade vi ett 45 minuters samtal om tro. Att om inte jag kunde peppa de här som var lite liksom på kant i klassen och så här. Och så fick jag godkänt. Har ni inte svarat på en enda fråga om geografi? Var det. Jag vet inte vad vi säger. För mig var det ju... jag fick ju mitt betyg i geografi, jag får väl vara nöjd över det. Det var någon form av bekännelse. Jag vet inte om det landade i det goda facket, men så var det i alla fall.
Så det var en omvänd kränkthet, eller vad man nu ska uttrycka.
Jag vet inte vad det där var. Men du Kjell, om jag ställer frågan till dig då.
Alltså grejen är för mig är ju den att jag kallade mig ju inte kristen. Nej. När jag var i ungdomsåren så att säga. Även om jag hade en tro, men det var inget som jag diskuterade med någon. Men jag kallade mig inte kristen. Jag var inte med i kristna gruppen i skolan eller något sånt. Så det var aldrig någon som visste någonting om det. Liksom. Det kanske säger något i sig i och för sig. Men det var ju inte så att jag gick i kyrkan. Eller, utan det var ju senare när jag, då var jag vuxen och hade barn. När jag började engagera mig i kyrkan på allvar. Och då är det ju inte någon fara på det sättet. Det är klart att det händer ju fortfarande när man kommer till kanske någon släkting på något födelsedag också. Alltid är det någon morbror till någon som säger, är det här med kyrkan? Men nej, inte, absolut inte kränkt.
Men de svarande också då, de var ju då i åldern 13-25 som vi sa, så där hittade vi faktiskt inte på. Och hur många då, för nu läser jag ifrån den här rapporten, hur många upplever sig kränkta, för nu tänker att vi går från källan, och då är det 48,7% svarar ja. 39 nej och 12% vet inte.
Just det. Är det någon kommentar till det där?
Står det varför något? hur man inte vet menar du?
Ja, till exempel.
Nej, det står inte inget här. Men hur hur beskriver ofta, kränkningar? Ja. Så här, hur ofta har det skett?
Mm.
Och där är väl ändå så här att aldrig är ju störst här då, alltså på den här skalan, men annars är det som är störst på det negativa är några gånger. Mm. Och det är väldigt få som har svarat. Det står faktiskt inte ens en procent, för den tårtbiten är så smal. Varje dag. Och det är väldigt få som har svarat varje vecka och varje månad, kan jag tycka, kan utläsa.
Ja,
så
just
så
det,
några
precis.
Gånger är liksom det som är. Och då är det lite så här så att att det är mycket skolkompisar som ja, men som kastar sig med sånt där som men du varför tror du inte på evolutionen och
ja, just det.
Fakta
och tror du på tomten också?
Ja, för det var ju någon som också hade sagt ja, det där, tror du på tomten. Och en del som du lyfter, att det var en del lärare också då som
ja, här har du faktiskt procent på det där, framför dig just nu. Ja. Det är många som har blivit kränkta av en lärare till exempel där.
Precis. Och här är det, så här blir det konstigt. Jag läser rakt av.
Ja.
När informanterna svarar på frågan vem som har kränkt dem, svarar 27% att det är en kompis. Mm. Knappt 10% av det totalt antal svarande, 393 stycken, uppger att det är en lärare som har kränkt.
Just det.
Av de som upplever sig kränkta är det 15% som uppger att lärare på något sätt varit delaktiga. När vi tittat närmare på vad de som svarar annan anger, så stiger siffran till knappt 27%. Det innebär så att en dryg fjärdedel av de tillfrågade upplevs ha blivit kränkta av en lärare. För de har svarat annan, men sen har de, när de har gått lite djupare så har lärarna varit med på det så att säga.
Okej, okay. så det är inte bara en lärare utan lärare.
Nej, ja. det är inte helt, det är inte ovanligt. Men det som man kan bli glad av ändå, att se om det finns något glatt i detta, det är ju att det är väldigt få som har svarat sina föräldrar. Jag tänkte ändå att det kunde vara många fler. För där kan ju jag tycka att vi har hört så här, ja, men det är bra att du konfirmerar dig, men ska du fortsätta nu då med när man börjar gå ledutbildning och hänga i kyrkan och sådär.
Ja, just det.
Men det kan ju också, nu gör jag ju en egen slutsats här, vill vara väldigt noga med det. Det var ju väldigt många, 60% var ju från frikyrklig kontext.
Ja.
Och där är det ju mycket större andel som är med hela familjen.
Just det.
Så hade det varit 100% svarande av ungdomar i Svenska kyrkan, så tänker jag mig, min egen slutsats återigen, att föräldrarna hade kunnat fått en lite större tårtbit.
Vet
inte om det är så, det var bara att jag slängde med det.
Precis, det är nog, när man är en... om man som ungdom är engagerad i Pingstkyrkan, då är förmodligen så är föräldrarna också, eller väldigt ofta så är föräldrarna också det. Och då
oftare man, i alla fall.
Så oftare än i Svenska kyrkan.
Vad heter det?
Gissar vi.
Mm. En person svarar så här, det troende ungdomarna... Jag läser först texten bakom. Det troende ungdomarna får på skolan höra att det är vetenskapsfientliga, eller att det borde vara det, och att det är korkade. En gymnasieelev har till och med fått höra att en annan elev inte vill ta studenten med henne för att hon är kristen.
Mm-hmm.
En tjej i min klass sa att hon skulle byta klass för att hon nu inte ville ta studenten med en kristen. Svarande i åldern 18-20.
Mm-hmm.
Det var ingen mer än så.
Ja, det är ju vansinne.
Ja.
Men jag tänker just på det här, jag återkommer till det med lärarna. Liksom att lärarna kränker... Det måste ju vara tjänstefel på något sätt. Alltså man måste, som lärare har man som uppgift att stödja och stötta eleverna. Ja. Alltså om de som lärare ska man ju inte, tänker jag, lägga sig i överhuvudtaget vad de tror på. Och man dessutom utsätter dem och säger att hur kan du tro på det? Vad är du tror på tomten också? Eller vad man nu säger. Det är ju, alltså att en kompis säger det, de begriper inte bättre. De har ingen, inte i deras arbetsbeskrivning.
Nej, och precis, och tonåringar har ju liksom som mål att hitta saker man kan trycka ner någon annan.
Ja,
ner,
just
så att säga.
Just
så det är ju vad det är liksom. Men det, nu hittar jag inte det här, men jag läste det tidigare, att det skiljer sig inte i någon form av, om det är landsbygd eller stad. Utan att det var ungefär jämna siffror. Så ska jag säga. vad nu det hade med någonting att göra. Men om någon satt och tänkte att, ja, men att det såg olika ut. Men det, jag tyckte mig läsa att det inte var så.
Jag ser en annan här grej i den här artikeln också. För jag går tillbaka lite grann. Ja. När det gäller det här med frikyrka, som det ju egentligen inte ska heta längre. För det finns ingen statskyrka. Men frikyrka kontra svenska kyrkan. Så har man då en förklaring här. För många frikyrkliga ungdomar är tron en viktig del i identiteten. Och möjligen har de, framförallt i delar av frikyrkligheten, uppmuntrats i att dela med sig av sin tro. De är alltså tydligare med att berätta att de är kristna, tänker man sig här då. Och det är väl inte orimligt. Nej. För det finns ju en sån... Det är ju så ofta, så att säga. Att man är tydligare med om man är, att man tillhör Svenska kyrkan, eller att man, det kanske man inte berättar så självklart, men att
ja, det blir mer anonymiserat.
Ja, 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 på något sätt är det ju det.
Ett stycken här också: den kristna tron förknippas med vissa moraliska föreställningar som kristna borde ha. De förväntningarna tillskrivs alla troende ungdomar utan att ta hänsyn till individens tro. Det görs inte heller någon skillnad mellan de kristna samfunden. Alla förväntas tycka och tänka på ett liknande sätt. En tjej från den lutherska kyrkofamiljen har blivit utsatt för det. Och här då kommer ett citat. Får ofta höra att jag inte har rätt att kalla mig kristen av ateister som inte vet vad kristen innebär. Till exempel, du har inte rätt att kalla dig kristen för du har ju druckit alkohol och festat. Får också höra att jag är dum i huvudet, korkad, efterbliven eller liknande som kan tro på en gud och så vidare. Mm. Ofta handlar det även om fördomar, så som att kristna inte tror på vetenskap. Och sen svarande i åldersspannet 18-20 år.
Ja, för det där är ju någon sorts, det kommer jag ihåg, för jag hade en diskussion. Jag brukar ju alltid för konfirmanderna undervisa just om att det finns ingen motsättning mellan tro och vetenskap i det här fallet. Liksom, man kan vara kristen och ändå tro på Big Bang och evolutionen och så. Och då var det, vet att det var någon av konfirmanderna som sa det, att ja, men det kanske är lätt för dig, men vi andra som tror på vetenskapen, vi kanske inte har lika lätt att förstå det där. Så här. Vänta nu, vad var jag just sa? Jag tror också på vetenskapen. Det här är också, Karin Wiborn säger här också i den här artikeln att en annan förklaring till att det är så här mycket, det är att kyrkan kommer längre och längre ifrån människorna. Hon har haft var ledare för ungdomar och barn. Tidigare så kunde de sändas 1000 julljus och det blomstret nu kommer, så här, att det satt liksom i att de visste varför man firar jul och påsk och så här. Nu i höstas slog det mig att nästan ingen av barnen i gruppen hade koll. Visst var julen något med Jesus, men var det för att han föddes eller dog? Ju längre bort vi kommer från kyrkan, säger hon, eller religion i stort, desto underligare blir det. Och det är så är det ju. För att om det tidigare var en, jag menar, för 70-80 år sedan var det säkerligen inte lika kontroversiellt, eller vad man ska säga, att vara kristen. Sen att, jo, då man möjligtvis tillhörde frikyrkan, pingstkyrkan, så här, men om man, att man var med i Svenska kyrkan eller på det sättet, det var ju
säkert, det var man ju bara.
Det var man ju. Och nu är det verkligen så att, va? Och det kan ju vi också märka på våra konfirmandläger, att kunskaperna liksom inte...
Förkunskaperna
blir lägre och lägre. Man kan inte förvänta sig att de vet att Jesus föddes i Betlehem. Eller alltså, som man kunde faktiskt säga att den grejen finns. Sen om det är viktigt eller inte viktigt. Men det är ändå en grej som var så självklar. Liksom.
Och det gör ju vårt arbete än viktigare.
Så är det.
Om inte vi pratar om det, om inte, och då blir det ännu mer okunskap.
Alltså, ja, det, ja, visst.
Absolut. Punkt där.
Ja. Och därför är det ju det också. Och det tänker jag att det är viktigt. Att vi inte slarvar bort just konfirmandläsning till exempel. Mycket av det som vi kan lära ut kan de lära sig på andra håll, men lära sig om kristen tro, det kan de bara göra i princip från oss. Och därför får vi liksom inte missa det i någon sorts liksom att, ja, men det viktigaste är att de lär känna varandra och att de lär känna oss. Och så här,
utan att ja, och vad gör det här om en lärare till exempel säger någonting med ens kristna identitet? Jag tänker, om man har tagit mod till sig och så säger man att, ja, men jag är kristen, och så kastar läraren tillbaka, tror du på tomten också då? Och Ja, då vill man ju aldrig mer säga det.
Nej, nej, så är det ju. Då har man, nej, verkligen inte.
För det är nog tufft med sina skolkompisar liksom. Men det sticker nog extra där, som du säger, med de här vuxna lärarna som ska bara stötta.
De ska ju på något vis, nu förstår jag att det inte alltid är så, men de är ändå, de ska ändå vara någon sorts trygghet ju.
Ja, ja.
I skolan så ska ändå läraren vara någon form av trygghet, så kan jag känna. Som sagt, sen funkar det inte alltid så, men det är nog tanken i alla fall.
Ja, men och sen är det så himla, vad heter det, okej på något sätt att pissa på folks religion.
Mm.
Alltså det har vi pratat om tidigare.
Ja,
det har vi pratat
om förut, ja.
Och det och det skulle man inte, nu kommer jag inte, vi hade säkert lysande exempel då, nu kommer jag inte på något, men det skulle man inte kunna göra med andra saker som folk har eller är eller tycker liksom.
Nej, kanske inte. Det är nej. Det, ja, det beror på lite.
Ja, jag såklart, vet, vad man kommer och säger. Det är dåligt att jag inte kom på något exempel nu. Men det är vidrigt i alla fall. Det är att väldigt, så många känner sig kränkta.
Man kanske kan säga det på det här sättet. Att det är väldigt okontroversiellt att vara negativ mot tro.
Ja, så kan man säga. Så kan man säga.
Det är inte så att, va? Hur kan du säga sådär? Alltså, ja, den där, han är ju kristen. Han är inte alltså, det är ingen som... Ingen, men det är inte så många som reagerar ens på det, tror jag. Att man säger sådana saker.
Ja, jag kommer inte ta något från det här, för det är så samma sak som du har sagt, tycker jag. Men att det är ändå spännande att Svenska Dagbladet också skrev om det.
Just det. Precis, det har spritt sig lite grann utanför de kyrkliga kanalerna.
Väggarna. Ja. Ska vi lämna det här, Kjell? Jag tror inte vi kommer så mycket längre. Det är tråkigt. Det är tråkig läsning. Och det, att det är så många som blir kränkta för sin tro.
Om du som lyssnar nu upplever det, att du har varit kränkt på grund av din tro i kyrkan, eller i kyrkan, i skolan, förhoppningsvis inte i kyrkan.
Nej, eller i kyrkan.
I skolan eller någon annanstans. Hör gärna av dig.
Ja.
Vi tar gärna, dels vill du komma hit. Absolut.
Och prata om det, absolut.
Du är mer än välkommen.
Ja.
Eller om du vill att berätta något för oss, så kan vi ta upp.
Jättebra, Kjell. Toppen. Nu går vi till det goda ordet, de glada nyheterna.
Ja, och då är rubriken på kommande söndag prövningens stund.
Ja, men prövningens stund är här, en stund. Det känner jag, min sömnbrist. Ja,
ja. För det är nämligen första söndagen i fastan.
Ja.
Nu har ju fastan dragit igång på allvar.
Ja.
Och jag läser en mycket kort bibeltext, den är så kort så jag läser den två gånger. Markus evangelium. Anden drev Jesus ut i öknen och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Alltså, anden drev Jesus ut i öknen och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom.
Ja, det här var ju en väldigt passande text till allt vi har pratat om idag, tycker jag.
För det handlar om prövning.
Ja, är det då... Varför måste vi prövas?
Ja.
Varför måste jag ligga sömlös och varför måste ungdomarna hänga ihop på något sätt? För det jag tänker att man... Du kan också komma ut... Jag tror att de här... Om vi nu går på den här läsningen om kränkningarna. Jag tror många som har hittat en tro själv... Och en kyrklig gemenskap. De kan faktiskt falla bort. För att de känner så här, nej, jag tror ju nu, men jag orkar inte stå fast där.
Nej,
för
just
att
det blir så. Så kan det absolut
vara. Och det är vidrigt.
Mm.
Så. Men vi vet ju också, det har vi får ju vittnat om i kyrkan så många gånger. Prövningarna sen när man ser i backspegeln har ju också format dig. Och gjort dig till den du är.
Ja, just det.
Så, ja, men det är...
Ja. Mm. Nej, jag vet inte, för det här har vi diskuterat
också.
Ja, det
också. Vet
jag. Men jag tänker också utanför podden har vi diskuterat det här med prövning. Och om vi utsätter oss inte för prövning, som det står i Herrens bön, och prövar Gud oss. Jag har ju lite svårt att se att Gud med flit skulle pröva oss. Liksom. Där har jag den uppfattningen att även när vi har gått igenom prövningen så är vi ofta starkare av den. Det är schablon och säga
och väldigt generaliserande.
Men ofta, det är rätt så vanligt att vi känner oss stärkta när vi väl har kommit igenom och landat på fötterna på andra sidan. Men därifrån till att tänka att Gud gör det här för att vi ska bli starkare. Jag vet inte. Nej. För att en del av oss blir för det första inte starkare och andra klarar inte ens kriserna. Så att, att Gud skulle på något
vis inte...
medvetet göra det.
Ja. Nej, för det tror det inte jag heller. Jag tror väl så här att livet prövar en.
Mm.
Men sen är, vad stod det sista raden? Guds änglar...
Ja, änglarna betjänade honom, står det att de gör här.
Ja, och jag tänker att Jesus. Änglarna beskyddar oss.
Ja, ja just det.
Så att vi klarar oss igenom det, för det är inte Gud som prövar. Jag tror inte det, utan jag tror att det är livet som prövar en. Det händer saker och det är bara så.
Gud är där och kämpar med oss på vår sida. Ja. Men snarare tänker jag så än att Gud är den som utsätter oss för de här sakerna.
Utan finns med och beskyddar.
Ja, det tror prövningarna. Jag. Absolut.
Men det är jobbigt att livet måste pröva en också. Fall när man är mitt i stormens öga.
Ja, visst. Och det är som sagt, ibland så, för ofta så klarar vi går igenom, andra gånger gör man inte det. Man blir nedbruten.
Men det är en viktig text för trovärdigheten. Alltså här blir det verkligen det här mänskliga. Ja. Att, även Jesus
var, även Jesus blev
prövad. Frestad och prövad. Ja. Precis som vi. Vet vad vi... kämpa med.
Ja,
okej, Kjell, vad vill du sjunga för oss idag?
Jag ska då försöka sjunga en psalm som har nummer 442. Han gick den svåra vägen, 442. Han gick den svåra vägen upp till Jerusalem. Han gick med sina vänner som skulle svika honom snart. Han gjorde det för dem, han gjorde det för dem. Han gick den svåra vägen upp till Jerusalem. Där blev han slagen, hånad och törnekrönt av fienden. Han teg och led för dem. Han gjorde det för dem. Han gick den svåra vägen. Han bar sitt eget kors. Han bad, min Gud förlåt dem. Han led och dog på Golgata. Han gjorde det för oss. För alla och för oss.
Stort tack, Kjell. Jag vill också skicka med en stark uppmaning även till oss, nämligen även till oss, Kjell. Att vi vet ju att det sitter mycket kyrkoanställda och präster och lyssnar på det här. Skapa en god arena för att ta i de här samtalen för våra unga. Först tänkte jag så här, du som är ung och lyssnar... lyft detta i kyrkan, men det är faktiskt vår uppgift att skapa den arenan. Och du som känner dig frimodig, hör av dig till rektorn i närmiljön då, och se hur ni kan skapa en bättre förutsättning och dialog så att ungdomarna får det bra. Men att skapa arenor som gör att vi kan ventilera och stötta och sådär. För vi har varit sända 2-2.
Ja, just det. Precis.
Jesus sände 2-2, så ska vi även vi vara. För det är så mycket lättare då när man har någon vid sin sida.
Oh ja.
Och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta. Och tack själv för denna vecka.
Tack själv.
Hörrni, ha det så bra. Så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!